Och då spör jag mig att bedja. Kära himmelske far, jag ber att du vill ge mig den nödiga kraften denna morgon för att vara talesman för ditt ord. Herre, jag ber att du vill ge din heliga ande åt oss alla, så att den heliga ande överbryggade det som har sagts för 2000 år sedan och tillämpade det in i vår situation idag. I Jesu namn, amen. Jag hade lovat att vi skulle börja med det här uttrycket: du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud, till präster åt honom, och de ska vara kungar på jorden, i 5:10 i Uppenbarelseboken. Och själva uttrycket är ju hämtat ifrån Andra Mosebok 19. Israels folk har kommit till Sinai. Herren har lovat att ta Israel till sitt egendomsfolk. Och Herren säger till Mose i 19:4: ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, så ska ni vara min egendom framför alla andra folk, till hela jorden är min. Och ni ska vara mig ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Och här är det då specificerat att den kristna församlingen är ett kungadöme. Inte bara präster. Och det ska vara kungar på jorden. Den här tanken dyker också upp i första Petrusbrevet, i andra kapitlet. Och jag ska först säga någonting om vad det innebär att vara präster åt Gud, vad Johannes avser med det. Och sen ska jag för det andra då försöka säga någonting om vad det innebär att regera med Kristus. I Gamla testamentet så hade en präst tre uppgifter. Han offrade, han bad och han undervisade. Han svarade på frågor om livsföring efter Guds vilja. Jesus har med sin offerdöd samlat upp alla de offer som frambars i gamla förbundet av prästerna och framförallt av översteprästen. Och detta offer har Jesus burit fram en gång för alla. Men den kristna församlingen, med varje enskild medlem, är alltfort kallad att frambära lovets offer, alltså tackoffer. Att leva i tacksamhet till Gud för vad han har gjort i Jesus Kristus. Och att frambära sig själv som ett offer till Gud. Vi kan aldrig tacka Gud bättre och mera än när vi ger oss åt honom. Och detta innebär att man ställer sig till Guds förfogande, till Guds disposition, med vad man har av begåvning och tillgångar och personlighet. Det andra som är innebörden i att vi är präster är att vi är kallade att bedja och att vara förebedjare för vårt folk, för vår familj, givetvis för vår kyrka och församling. Förbönsuppgiften är en otroligt viktig uppgift. Och när vi har hört om Ola Hallesbys bok, så minns jag när en god vän till mig, en kyrkoherde från Norge, hade fått ett stipendium från Ole Hallesbys minnesfond, eller vad det nu hette, och ringde och tackade honom strax innan han dog, Så han var ju väldigt, vad ska man säga, han var en man som tillhörde den gamla tiden. Han var inte en modern demokratisk människa, Olle Hallesby, så långt ifrån en modern demokratisk människa som han kommer. Exempelvis när han höll sin sista föreläsning på meningsfakulteten och alla hade monterat upp sådana här bandspelare, så sa han: "Alle disse ska bort innan jag säger ett ord." Och så bara gick han. Och det var typiskt för honom, alltså, att det fanns ingenting att resonera om. Nu ringde alltså min vän kyrkoherden upp och tackade. Och det enda Olle Hallesby sa: "Prästerna ber för lite." Och så la han på luren. Och det uttrycker någonting som sen har satt sig fast i mitt minne. Att vi pratar mer än vi ber. Och att vi är som präster åt Gud kallade att vara förebedjare. Precis som Herren Jesus Kristus är den store förebedjaren på Faderns högra sida. Så är vi kallade att vara förebedjare. Och att den uppgiften kan aldrig nog överdrivas eller överbetonas. När Paulus i Filipperbrevet talar om sin problematiska situation i fängelset, då han inte vet om han kommer att befrias eller avrättas, så säger han i 1:19: "Jag vet att allt detta kommer att leda till min räddning tack vare era böner och den hjälp som Jesu Kristi ande ger." Han har en oerhörd tilltro till bönens kraft och till bönens förmåga. Och den väldiga tilltron, den vill Guds ande ge oss. Den uthålliga förbönen. Jag satt och bläddrade i ett fotoalbum hemma, eller ett vykortsalbum. Och jag blev faktiskt väldigt upplivad. Därför att det var vykort bland annat från många av dem som jag hade bett för en gång i världen på 60-talet eller början på 70-talet. Och jag upptäckte till min stora glädje när jag då i slutet av början på 80-talet var det jag gjorde där, så upptäckte jag att många av de här som hade varit verkligt illa ute, många av dem hade kommit till en stabil tro. Men det hade varit en oerhört strulig och krokig väg för många. Någon hade i 10 år gått i no man's land innan han kom igenom till en klar och fast tro. Och idag så har han varit mycket aktiv i en SSG-förening. Det tredje vi ska göra som präster är att vittna om Herren Jesus Kristus. Och det där talar första Peterbrevet mycket starkt om. Hur vittnesbördet sker med livet. Hur hustrur vinner sina män i dåtidens samhälle. Och hur slavinnor och slavar vinner sina herrar. Därför att kristendomen är ju en religion som så att säga stiger upp underifrån i samhällsskikten. Och de som var de viktigaste vittnena var ju inte apostlarna. Det var ju inte de som spred kristendomen mest, för de var ju bara 12 stycken. De var ju de som gav tronen utformning allt efterhand. Men de verkliga vittnena, det var ju köpmän. De förde kristendomen snabbast till det romerska imperiet, kristna köpmän. De spelade en utomordentligt viktig roll. Och de andra som spelade en viktig roll, det var barnflickorna. Det var de som förde kristendomen till socialgrupp 1 i det romerska imperiet. Och dessa barnflickor uppträdde så annorlunda jämfört med andra, så att fruarna frågade sig vad det var för speciellt med dem. Och då fick de chansen att berätta om Jesus Kristus. Och så blev frun vunnen för Kristus. Och sen blev mannen, senatorn eller generalen eller översten eller vad han nu var för någonting, vunnen för Jesus Kristus. Det var så det gick till. Det var inte apostlarnas predikan som betydde mest. den la grunden för vad som var kristendom. Sen spred sig kristendomen via gräsrötterna. Och så är det ju också idag. Och jag tror att vi nu står inne i en tid då vi får vänta att väldigt många människor söker sig fram till kristen tro. Många frågar. Det är alldeles otroligt roligt att möta nykristna som på det mest ovanliga sätt har kommit till tro. Men det är alltid, förr eller senare, en högst vanlig kristen gräsrot med i bilden som bildar den första bryggan, som ger den första kontakten, som ger den första undervisningen i den heliga skrift. Det här utesluter ju inte att det finns personer som sen är avskilda i församlingen som präster och predikanter och vad vi kan kalla dem. Den här dubbelheten mellan de som är särskilt avskilda för en tjänst i församlingen och hela församlingens vittnesuppgift, den har ju alltid funnits i hela kyrkans historia och kommer alltid att finnas. Och om det här kan det vara väldigt mycket mer att säga, men vi ska gå över till vad det innebär att vara kung. Vad det innebär att vara, att regera som kungar på jorden. Det här är ett skikt i Nya testamentets undervisning som inte tillhör det mera centrala skiktet i undervisningen. Utan det tillhör det lite mera perifera skiktet i den nytestamentliga undervisningen. Men Jesus nämner om såna här saker, och vi kan bara titta på 19:28 i Matteus. Matteus 19:28. Matteus 19:28. Det är efter berättelsen om den rike ynglingen som gick bedrövad bort. Och lärjungarna undrar hur det är möjligt att överhuvudtaget bli frälst. Och då säger Jesus att det är omöjligt för människor, men för Gud är allting möjligt. Och så frågar Petrus i vers 27. Vi har lämnat allt och följt dig. Hur blir det då för oss? Och då säger Jesus. Sannerligen, vid världens återfödelse, när människosonen sätter sig på härlighetens tron, ska också ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Och samma tanke återkommer i Lukas 22, vers 29 och 30. Lukas 22, vers 29 och 30. Lukas 22, vers 29 och 30. Här har de diskuterat vem som är störst bland lärjungarna. Och då säger Jesus, ni är de som har stannat kvar hos mig under mina prövningar. Och samma kungavärdighet som min far har tilldelat mig, tilldelar jag er. Ni ska få äta och dricka vid mitt bord i mitt rike. Och ni ska sitta på troner och döma Israels 12 stammar. Eventuellt är det samma tanke som ligger bakom Jesu ena saligprisning när han säger saliga är och det ödmjuka, ty det ska besitta jorden. Det är eventuellt samma tanke. Om vi sen går till Paulus så dyker det här upp exempelvis i första Korinthierbrevet. Först i ett sammanhang där han är ironisk mot korintierna. De är behäftade med en mängd fel, men lika fullt så gör de anspråk på att veta allt. I 4:8 säger han, ni är förstås redan mätta, redan rika. Ni har förstås blivit kungar oss förutan. Ja, om ni ändå hade blivit kungar så att vi hade fått vara kungar tillsammans med er. Första kor 4:8. Men sen på ett mer positivt sätt i 6:2 i samma brev. Tanken eller situationen är den att två kristna ligger i process med varandra inför domstol. Och då säger han, Hur kan någon av er som ligger i tvist med en broder komma på tanken att processa inför det orättfärdiga och inte inför det heliga? Paulus tänker sig alltså att när det är bråk inom den kristna församlingen, även om det gäller ett skogsskifte mellan två skogsägare i en församling, så ska man inte dra det inför tingsrätten, utan det ska avgöras inne i församlingen. Därför att församlingen ska vara en slags modell för omvärlden för försoning, en försoningens modell. Det är så Paulus tänker. Och så fortsätter han: vet ni inte att det heliga ska döma världen? Och om ni ska döma världen, duger ni då inte till att döma i småsaker? Alltså, precis som Jesus talade om att lärjungarna ska sitta på 12 troner och döma med människosonen, så låter Paulus det nu gälla alla heliga, alla döpta, alla som tror på Kristus. Och om man ska vara med om något så mäktigt en gång i världen, då är det ju dags att man börjar träna sig lite smått inom församlingen. Och kan man då inte ens reda ut ett skogsskifte, hur man ska fördela det, så hur i all världen ska man sen klara av den yttersta domen? Logiken är ju oklanderlig. Men det finns ju många frågetecken. Jag har ju alltid upplevt det som en oerhörd välsignelse att jag ska slippa döma på den yttersta dagen. Bortsett från att man känner stor bävan inför hur det går för en själv. Och än mindre att man ska döma över någon annan. Men den här, vad ska man säga, den här tanken finns i utkanten av den nytestamentliga undervisningen. Och den går tillbaka till Danielsboken 7:22. Danielsboken 7:22. Där det heter att den gamle kom och rätt blev skipad åt den högstes heliga. Och tiden var inne då det heliga fick ta riket i besittning. Och där menar då somliga att i uttrycket ta i besittning riket ligger också en rättighet att vara med och döma världen. Och om vi nu snabbt går vidare till Uppenbarelseboken, så möter vi den här tanken mycket tydligt här. Vi möter den först i 1:6. Där det heter att han har gjort oss till ett kungadöme, till präster åt sin Gud och fader. Och vi läser i 1:9. Ja, Johannes, er bror, som är Jesus, delar lidandet, kungavärdigheten och uthålligheten med er. Och sen så fortsätter vi i 2:26. Så möter ni samma tanke. Det är skrivet i Thyatiras församling: den som segrar och ger akt på mina gärningar ända till slutet, honom ska jag ge makt över folken, och han ska valla dem med en stav av järn som man krossar lerkärl, samma makt som jag har fått av min fader. Här märker ni att det är ett löfte för framtiden. Och vi går till 3:21. Laodiceas församling sprev: den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag har segrat och sitter hos min far på hans tron. Och så har vi alltså 5:10, där heter det ska vara kungar på jorden. Och så går vi till 20:6. Och där heter det att de som har del i den första uppståndelsen, de fick liv igen och var kungar med Kristus i 1000 år. Ja, det var 24 och så 26. De ska bli Guds och Kristi präster och vara kungar med honom i 1000 år. Och vi fortsätter till 22:5 i Nya Jerusalem, i den nya världen. Och det ska inte mer bli natt, och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus, ty Herren Gud ska lysa över dem, och det ska vara kungar i evigheters evighet. Jag tror det är alla ställena. Vad innebär nu det här? Vad innebär det här? Ja, somliga, de lyfter nu fram detta. Och lägg märke till att det ligger i periferin av den nytestamentliga undervisningen. Jag skulle kunna ta fram andra saker som ligger ännu mer i periferin av den nytestamentliga undervisningen, som jag garanterar att ingen av er någonsin har hört en enda predikan om. Men det finns förfärligt många frågetecken vid sådana bibelord, typ att ni ska inte ha hunnit igenom Israels städer förrän Guds rike kommer, säger Jesus. Och en mängd liknande parallellställen. Det finns ingen bibelforskare som vet hur man ska tolka det där. Men det är klart, om man ville rycka fram det och göra det till en central undervisning, då skulle man kunna göra förskräckligt mycket spekulationer. Frossa i spekulationer och spännande spekulationer och så vidare. Men i den kristna kyrkans utläggningshistoria har sådana bibelord skjutit åt sidan. Helt enkelt för man vet inte vad man ska göra av dem. Man vet inte hur man ska tolka dem. Man har aldrig vetat hur man ska tolka dem. Och den här typen av bibelord har också skjutits åt sidan. Mycket markant i alla tider av alla bibelutläggare. Det man kallar för framgångsteologin idag gör är att man rycker in de här och gör det till centraltexter i den bibliska undervisningen. Och jag ska ge er en liten jämförelse mellan hur Luther tacklar de här texterna och hur framgångsteologin tacklar de här texterna. För Luther har brottats med de här texterna också. Han gör det i sin kanske mest berömda bok, En kristen människas frihet. Ett litet häfte som jag uppmanar er att läsa, därför att det är så enkelt att läsa. Ta bara en halvtimme att läsa igenom. Och det är en av hans mest berömda skrifter. Och där så säger han bland annat att en kristen är herre över allting. Därför att en kristen underförstått delar Kristi regeringsmakt. Därför är en kristen herre över allting. Men vad menar då Luther med det? Jo, han specificerade direkt. Han är andligen allas herre. Och vad menar han med det? Jo, säger Luther. Det finns ingenting som kan hända en kristen. Och då har han upp allt. Då tänker han på allt negativt som vi kan råka ut för. Sjukdom givetvis. Misslyckanden. Motgångar. Han tar då gärna Romarbrevet 8 för att ange vad en kristen är herre över för någonting. Då tar han gärna Romarbrevet 8 och så tar han 8:35. Vem ska kunna skilja oss från Kristi kärlek? Månne bedrövelse eller ångest eller förföljelse eller hunger eller nakenhet eller fara eller svärd? Änglar i vers 38 eller andefurstar, något som nu är eller något som ska komma, makter i höjden eller makter i djupet eller något annat skapat. Ingenting av allt detta, och det är ju i vissa fall oerhört negativa erfarenheter, kan skada den kristnes salighet. Utan det är tvärtom så att alla dessa svårigheter stärker hans tro och gör hans frälsningsvisshet ännu fastare, ännu vissare. Så det hjälper honom till salighet. Alltså alla kriser som vi kan komma i, för att tala med psykologiskt språk. Dessa kriser kan en kristen så att säga vara herre över i den bemärkelsen att han inte slipper kriserna, Det här som skillnaden är mellan Luther och framgångsteologin. För i framgångsteologin så slipper man kriser. Man slipper bedrövelse, ångest, förföljelse, hunger, nakenhet, fara och svärd. Det är det som är finessen med att vara kristen. Att man slipper sånt. Och därför ska man tro på det. Och då slipper man det. Men det är inte finessen för Luther. Det är inte finessen för Paulus. För sånt drabbar en kristen. Lika väl som en icke-kristen. Lever man i ett land med svält, så svälter både den kristna och den icke-kristna. Lever man i ett land där det är tumult i sinnena, så drabbas den kristna av tumultet lika väl som den icke-kristna. Lever man i ett land med jordbävning, så drabbas både den kristna och icke-kristna av jordbävningen och så vidare. Men, säger Luther, en kristen är andligen allas herre, för han tror att för den som älskar Gud, 8:28, samverkar all till det bästa. Och så kommer då den här lovsången till dem som förut har blivit kända av honom, han och bestämt till att bli hans sons avbilder, och så vidare. Alltså, det fordras väldigt mycket av tro på ett sätt. Att förstå texterna som Luther gör. När jag kommer in i krissituationen, så vill min tro göra att jag kan, så att säga, bearbeta och gå igenom krisen i förvissning om att i det här finns Gud för att göra min visshet ännu starkare än innan om frälsningen. Och i den meningen är en kristen herre över det, enligt Luther. Däremot är han inte herre i det yttre, alltså i det yttre. Han är inte herre över sjukdom, han är inte herre över hungersnöden som kommer. Han är inte i bättre situation när soldaterna från Kampala kommer och kör ut de kristna i byarna i norra Uganda än den som är muslim i byn. Han delar samma öde som muslimer och animister och vilka som helst. Han är inte herre över de soldaterna som kommer med kulsprutor och gevär och kör iväg folk. Han får finna sig i att rymma eller bli skjuten, han som de andra. Men i den här hemska situationen är han andligen herre, för han får tro att härda ut och tro att i detta kan också jag bara kristen. Jag ger mig inte ut över. Jag förtvivlar inte. Jag ger mig inte hän åt bitterhet och resignation. Jag ger mig inte hän åt apati. Utan i detta är Kristus närvarande och bär mig igenom. Så att jag kan vara andligen allas herre. Det är vad Luther menar. Om man skulle rita någonting, så skulle jag vilja rita något sånt här. När vi föds, så föds vi i Adam. Här ska vara bockhornen. Vi föds som syndare, som vredens barn. Men genom dopet och tron så korsfästs vi med Kristus. Det här är linjen mellan död och liv. Vi korsfästs med Kristus. Det ska vara en gloria från Jesus. Och vi har korsfästs med honom, och vi har också en gloria då. Och vi begravs med Kristus. Och vi uppstår med Kristus. Och vi, för att följa bilden i Efesierbrevet 2:6, vi har blivit satta med Kristus i himlen. Vi sätter en stol där Kristus sitter på Faderns högra sida. Och nu säger Luther, vårt hjärta, det ska vara där uppe hos Kristus. Där ska vårt hjärta vara, vårt troscentrum så att säga. Men vår kropp, den ska vara här på jorden. Djävulen, han vill ha det tvärtom, säger Luther. Han vill ha kroppen här uppe, så man ska ha det bekvämt och skönt och vara helt fri från allt vad som är svårt. Och frossa och njuta som en värsta välfärdssvensk när han vräker sig på semester. Så vill djävulen att vi ska ha. Och så vill han ha hjärtat här nere så han kan få plåga samvetet ordentligt. Och liksom utöva ett väldigt tryck på oss. Och vi alltid har dåligt samvete, alltid känner skuld, alltid torteras och marteras av kval och eländen och lustar och laster. Och liksom bryts ner som ett enda nervrak till sist. Det älskar djävulen att hålla på med. Men kroppen och lemmarna, de får vara uppe i himlen och liksom jäsa ihjäl sig av vällevnad. Det är vad djävulen vill. Men Kristus vill tvärtom. Samvetet ska vara i himlen. Samvetet ska vara gott. Samvetet ska vara fritt. Samvetet ska vara obekymrat. Samvetet ska vara glatt. Samvetet ska vara som styrt av Guds befriande kärlek ständigt. Men lemmarna, hela vår kropp och psyke, det ska vara här nere på jorden för att tjäna och stå till medmänniskornas tjänst. Det är att dela Kristi herravälde för Luther. Här och nu. Det är på det sättet vi delar Kristi herravälde. Hjärtat i himlen och fröjdas över all den himmelska världens andliga välsignelser enligt Efeserbrevet 1. Men kroppen, den ska vandra här nere på jorden. Den ska göra nytta här. Den ska jobba. Den ska stå till medmänniskornas tjänst. Den ska slita ont. Den ska ge ut sig. För det gör Kristus. Han vandrar omkring. Han är ju inte så att säga, lokalt begränsad till Faderns högra sida. Det är ju bara ett billigt uttryck för att ange Kristi allestädes närvaro. När vi bekänner att han sitter på Faderns högra sida. Och nu går Kristus omkring med all makt för att upprätta. Och vi följer honom efter. Och i den tjänare situationen, där vill Gud ge oss tro på Kristi makt, Kristi förmåga. Både att hela och att upprätta och att omvända. Och det är klart att där är så att säga tron olika stor för olika saker. Och det får vi så att säga finna oss i. I den kristna församlingen så finns det en stor mångfald av nådegåvor. Den ene får tro för en sak, den andra får tro för en annan sak. Vi har samma gemensamma tro på frälsaren. Men sen så att säga utmyntas tron i olika utsträckning, på olika sätt i olika situationer. Och vi får fröjdas över den som har stor tro och få se detta uppfyllas. Som när jag nu var i Polen och där hade man efter mycket bråk. Hade jag vetat hur mycket bråk jag hamnade i så vet jag aldrig om jag hade lovat mig dit eller vågat fara. Därför att det var så mycket prestige med i bilden och det var så mycket som stod på spel. Om den här veckan blev lyckad eller inte så hade jag vetat det så tror jag inte jag haft frimodighet att fara. För om veckan blev lyckad så innebar det att en spirande väckelserörelse fick plats i den lutherska kyrkan. Om veckan blev misslyckad så sparkades en spirande väckelserörelse av gammal snitt ut ur den lutherska kyrkan. Med sina mycket dynamiska unga ledare som var läkare och ingenjörer. Och liksom allt stod och föll med hur veckan gick. Och kyrkoledningen stod vid sidan och liksom såg dag för dag hur det utvecklade sig. Och rapporterade runt om till Polens ekumeniska råd och så vidare. Förlåt? Ja, den gick övervälsignat. Ja, den gick hypervälsignat. Men där hade man alltså fått tro på att satsa på en sån här mycket gammaldags väckelsevecka ur svensk kronhetssynpunkt. Alltså, högst gammaldags. Som ett vanligt studentmöte. Men det var mycket revolutionärande i en viss, mycket konservativ miljö. Om man hade hyrt ett cirkustält för 1 miljon svåte. Och man liksom fick ju hjärtsnörp när man hörde hur ska dessa människor med sån utomordentligt dålig ekonomi kunna betala 1 miljon svåte för ett tält, bara för ett tält. Ja, det är 90 000 kronor. Men om en vanlig arbetare tjänar mellan 5 och 8 000 svåte i månaden, alltså tjänar 400 kronor, mellan 400 och 700 kronor i månaden. Då förstår ni lite situation. En universitetslektor tjänar 12 000 svårt i månaden, en läkare. En kolarbetare däremot tjänar 30 000. De har strejkat sig fram till enorma löner. De har 3 gånger så mycket som en universitetslektor och docent. Nåväl, men alltså där fanns det en ledargrupp som verkligen hade fått tro för att nu vill Gud göra någonting i Polen. Och göra något på ett sätt som går lite vid sidan om det vi har vant oss vid här under de 100 år som, eller de århundraden som kyrkan hade arbetat. Och det är klart, här kommer man alltid in på en svårbedömd fråga när en person har fått tro som det så att säga finns täckning för, om vi uttrycker det så, himmelsk täckning för. Och när en person har tro för vilken det icke finns himmelsk täckning för, utan det är övermod. Ja, förstår ni problematiken? Och där finns det inga yttre kriterier med vars hjälp man kan avgöra det på förhand. Man måste på ett visst sätt tillåta trial and error i den kristna församlingen och i det kristna livet. Ett visst mått av trial and error måste tillåtas, tror jag. När man inte så att säga utifrån biblisk exeges, biblisk undersökning kan avgöra om en viss persons tro för en viss sak är hållbar eller inte. Nåväl. Många av missionspionjärerna har ju varit såna här trosgalna hjältar. Dessutom har de varit tjurskallar, somliga av dem. Och missionen har gått fram tack vare att det har funnits tjurskallar som inte har kunnat samarbeta med andra, utan som har dragit vidare till nya områden och där gjort en fantastisk insats. Det är alldeles otroligt när man tittar på missionshistorien. Hur Gud leder och använder. Men alltså, den här trosfrimodigheten är någonting som vi inte får spotta på eller kritisera, även om vi ser att den missbrukas, som vi tycker av somliga. Därför att den är någonting, så att säga, genuint nytestamentlig. Och den har alltid funnits i kyrkans historia när kyrkan har gjort erövringar. När kyrkan har varit stark på offensiven. Då har den här trosfrimodigheten tänds. Vare sig det gäller att man får tro för att ens barn ska komma till tro efter att ha varit ute och strulat ordentligt. Eller man får tro på att ens närmaste ska komma till tro för vilken man har bett länge. Eller man tålmodigt väntar till någon anhörig ska komma till tro. Eller man väntar på tillfället för att bygga sin kyrka eller utvidga på något annat sätt. Om vi nu går till då en mera problematisk och negativ form av Kristi herraväldes tanken, så utformas den ju då så att en kristen som sitter på maktens högra sida, han är herre över synd. Och det är ju så att alla katekeser håller med om det. Jag har kollat upp olika katekeser och det är faktiskt Schartau som är den mest optimistiska av de svenska katekeser som jag har tittat på när det gäller en kristen seger över synden i det dagliga livet. Där går Schartau mest långt i optimistisk riktning faktiskt. Det är säkert förvånande för många, men det gör han faktiskt när man kollar upp. Men det som man betonar i framgångsteologin är ju auktoriteten över djävulen, över depression, över sjukdom, över psyket, över tankar, över situationer, ja, över i politik, i samhället. Och det finns inom parentes en väldig likhet mellan vissa inom kyrkornas världsråd i början på 70-talet och de här framgångsteologerna. Det är bara det att i kyrkornas världsråd så talade man om frälsning av strukturer på det politiska planet. Under det att framgångsteologerna bara talar om att man blir frisk och att man blir rik. Hälsa och prosperity ingår i det som man har rätt till att få leva i och med att man sitter på maktens högra sida. Och där måste jag säga att det bibliska textmaterialet inte alls bär det stöder inte alls ett sådant påstående. Det är en slags renodling av en tanke som följer, vad ska man säga, ett logiskt slutsatsdragande i stil med det här. Gud har all makt. Gud har givit åt Kristus att ha all makt. Jag sitter med Kristus på maktens högra sida, alltså har jag all makt. Jesus hade all makt över alla sjukdomar, alltså har jag all makt över alla sjukdomar. Alltså ett sånt här logiskt slutsats sätt att resonera. Och det är väldigt problematiskt. Det har förekommit i svensk kyrkohistoria på 1600-talet, på 1800-talet. En man som heter Jansson, Erik Jansson, från Biskopskulla utanför Uppsala, Enköping någonstans. Han sa så här: kan Gud utrota synd? Ja, det måste man ju hålla med om att man kan. Eller hur? Ja. Vill Kristus bo med synd? Nej, det måste man ju säga. Det vill han ju inte. Alltså är du syndfri, sa Erik Jansson, när Kristus bor i ditt hjärta. Ja. Det är ju helt logiskt, eller hur? Gud kan utrota all synd. Kristus vill inte bo med synd. Kristus bor i ditt hjärta. Alltså är du syndfri. Det är helt logiskt oklanderligt. Men det är lika fullt helt felaktigt. Därför att här kommer man då till det som är så problematiskt, speciellt för nykristna i kristendomen, i den kristna tron, nämligen att det hela tiden finns en dubbelhet, en slags spänning. Det fina ordet är ju paradox, en skenbar motsägelse. Att jag är å ena sidan helt skuldfri när jag har tagit emot förlåtelsen. Jag är å andra sidan alltfort behäftad med syndafördärv i mig. Så jag är alltfort en syndare. Och de där två sakerna är sanna, båda två. Och på samma sätt, Kristus har besegrat allt ont. Det tror vi. Och lika fullt är syndafördärvet kvar hos oss, även sen vi har blivit kristna. Och vi kan vara sjuka, även som kristna, trots att Kristus har besegrat även sjukdom. Och vi dör, trots att Kristus har besegrat döden. Nu blundar framgångsteologerna för det här med syndafördärvet i oss. De säger Kristus har burit vår skuld, alltså har vi rätt att leva i frihet, vilket ju är riktigt. Och sen så blundar de över syndafördärvet. De säger Kristus har burit våra sjukdomar, alltså har vi rätt att leva i hälsa. Och så blundar de över att vi har del i denna gamla tidsålder, vi som alla människor. Och drabbas därför av sjukdom som alla andra människor. Det finns ingen sjukdomsfri glädjetunnel för den kristne, utlovade i Nya Testamentet. Och Kristus har besegrat döden, men om inte vi uppryggs vid Kristi återkomst så kommer vi att dö varenda en av oss här.